Okej, välkommen till ännu ett avsnitt av Gynnestam. Idag ska vi prata om två saker. Vi ska prata om två väldigt spännande saker. Först ska vi inleda med att kategorisera en grupp av farliga människor som lever, finns och andas i vårt samhälle. Och den andra delen kommer att handla om att vad är det som gör att den här gruppen av människor drar till sig stora beundrarskaror. Så utan vidare presentation här. Välkommen hit Monica Emanell.
Tack.
Tack. Hur känns det när jag drar den här presentationen för dig?
Det känns bra.
Okej, då kör vi på. Du har ju varit med tidigare här, men
Ja.
för de som inte har hört det här så kan väl du kan berätta lite om din yrkeskarriär.
Jag har jobbat i kriminalvården bland annat i många år, i 20 år, och träffat människor i min privata praktik som blir utsatta för en del farliga människor, men sen i kriminalvården har jag även träffat en del av de som begår de här brotten.
Ja, du berättade för mig tidigare här i försnacket att du hade arbetat på häktet.
Ja.
Ja, hur var det att arbeta på häktet?
Jätteintressant. Jag älskade att arbeta på häktet. Det var jätteroligt. Men där träffar man ju människor, man ska komma ihåg att de här människorna som hamnar där, de mår ju först och främst dåligt för att de har hamnat på häkte och för att de är isolerade och för att de har tappat kontrollen över sina liv. Så att de mår ju väldigt dåligt ofta på grund av det. Och sen kan det ibland vara på grund av orsaken till att de har hamnat där också.
Men jag tänker så här, när man befinner sig på häkte, alltså det är jättestor skillnad att befinna sig på en anstalt kontra häkte. Häkte det är mer liksom restriktionshäkte och sen så finns det här gemhäkte. Vad är det som gör att man kan få en psykologkontakt redan på häkte?
Det är de intagna som söker psykologkontakt för att de mår dåligt. Och ofta mår de dåligt för att de är häktade. Och sen så kan det också vara sådana här saker att många tycker ju inte att de har gjort det de är misstänkta för. Och då blir det en stor frustration i sig att sitta där och inte kunna påverka sin situation fast man tycker att man är oskyldig.
Du, nu kommer det här komma en riktig kuggfråga här som jag sticker in emellan. Hur många av de här har varit oskyldiga, upplever du?
Det är svårt att säga, för att rättegången kommer ju först sen. Så att
Ja,
det är
absolut.
svårt att säga. Så när rättegången är ja, det är svårt att säga, som sagt.
Jag var lite provokativ där. Men
Ja.
du, det finns ju olika segment av människor som du träffar då. Dels de som tycker att det är jobbigt att vara häktad och sen så tar vi de här farliga människorna, för det är det som kommer vara intressant för dagens avsnitt. Om vi tar de farligaste människorna du har arbetat och träffat på häkte, kan du berätta lite om den gruppen?
Ja, och då måste jag säga samma igen, att de är ju ofta inte farliga när de hamnar på häkte, utan då har de ju behov som alla andra, att de tycker att det är jobbigt att de är isolerade och att de vill ha kontakt med utsidan, med människor som de har nära, och att de känner oro över att de kanske inte kan kontrollera sitt jobb och sin hyra och sitt liv på utsidan. Så att de mår ju dåligt av samma anledningar som andra.
Du, jag måste sticka in med en
Ja.
följdfråga här nu. Du pratar om vissa som har jobb och att de inte kan sköta sitt sociala liv, antar jag här. Hur stor är den gruppen kontra de som inte har någonting av de här farliga människorna? Jag håller ju på att tratta in här nu.
Ja, nej, jag skulle vilja säga att de allra flesta har antingen någon partner eller familj eller jobb, men de har någon anknytning till utsidan som gör att det blir jättesvårt att sitta inne och inte ha kontakt med någon. Man sitter ju inne instängd i sin cell större delen av dygnet, bortsett från en halvtimme, en timme per dag, en timme. Och vilket de flesta människor tycker är oerhört påfrestande.
Men är det främst restriktionssektor du arbetar på då?
Ja, alla har ju restriktioner i början, kanske inte alla, men de flesta. Och sen så efter ett tag så försvinner de här restriktionerna och då kan man vara på en gemensamhetsavdelning tillsammans med andra. Men i en del fall kan det här ta upp till ett år eller någonstans däromkring. Och då får man ju sitta ensam i sin cell under den tiden. Eventuellt kanske få samsitta med någon några timmar per dygn. Men det blir i alla fall oerhört jobbigt för dem.
Då tänker jag, hur är det för dig, eller hur har det varit för dig att arbeta med de här farliga människorna, den kategorin?
Men det har varit, återigen, att fokus där är att försöka se om jag kan underlätta på något sätt för dem. Antingen genom att prata lite om hur de kan hantera den här jobbiga situationen, att vara häktade. Eller så kan det vara hur de ska hantera sin relation på utsidan eller sin, ja, men känslor som de kanske har på utsidan men som de inte har tagit itu med än. Så att det blir ju, det blir mycket sånt som man avhandlar under de här terapitimmarna eller samtalstiden.
Okej, då kommer en naturlig följdfråga. Tänker du på att det är farliga människor du arbetar med?
Nej, jag har faktiskt inte upplevt mig hotad på det sättet. Men det tror jag har att göra med att de här personerna, de brotten som de har begått, har de ju ofta begått antingen för att de har missbrukat när de har begått brotten, eller för att de kanske i nära relation har blivit provocerade av den de har umgåtts med eller den de har bott ihop med. Så att ofta finns det ju inga jobbiga känslor mot att träffa en psykolog som dessutom vill försöka underlätta för en när man är häktad.
Nej, okej. Okay. Men finns det situationer där du har blivit rädd i arbetet?
Nej, det skulle jag inte vilja säga. Sen så kan det vara att någon kanske höjer rösten eller att det blir irriterad för någonting. Men jag tror återigen att anledningen till det här är att det inte finns någonting som provocerar riktigt. Utan fokus på samtalet är av en art som skulle kunna vara hjälpande i så fall för den andra personen och som inte är provocerande på något sätt. Och då blir det inga sådana situationer.
Okej. Och jag tänker så här, du har ju pratat mycket om det här att de behöver kontakt med människor på utsidan, de behöver liksom ordna sitt sociala liv, det kan vara ekonomi etc. etc. Men om man går in mer på, alltså inom människan, hur och på vilket sätt bemöter man, hur och på vilket sätt arbetar man med de här människorna? Det är väldigt intressant för människor som inte är psykolog då såklart.
Ja, man får se vart de befinner sig känslomässigt och vad de är intresserade av att prata om. Så vissa kanske vill prata om hur de ska hantera situationen där och då när de är häktade för att de tycker att det är så jobbigt. Och någon annan kanske vill prata om sina relationer på utsidan. Så att det beror helt på var personen befinner sig och det är det som avgör vad jag lägger fokus kring samtalet.
Okej, nu har jag nischat in det här på att använda begreppet farlig, men om vi tar begreppet psykopat, för nu vet jag att du är väldigt kunnig inom det här området. Hur arbetar man med en psykopat som sitter på häkte? Är det någon skillnad om vi bara tar farlig för att göra en distinktion nu här?
Ja, psykopater är ju rent generellt kan man säga väldigt starka psykiskt är de, vilket då också kan leda till att de kan hantera den här situationen kanske bättre än någon som inte är lika stark psykiskt. För det är oerhört påfrestande att sitta isolerad på häkte. Så att jag skulle vilja säga att de kanske är bättre på att hantera en sån situation än en del andra. Men sen så har ju de problem som alla andra, att de vill prata om sina relationer och kanske vad de vill göra på utsidan. Men rent om man ska se en röd tråd så är det att de kanske hanterar hela den här situationen bättre eller lättare än andra.
Okej, då kommer nästa följdfråga här då. När du träffar människorna uppe på häkte, gör du en bedömning, om det inte står i pappren eller någonting, gör du en bedömning fort, okej, det här är en psykopat jag har att arbeta med, då måste jag göra så och det här är inte det. Finns det någon skillnad för dig i ditt sätt att bemöta, i ditt sätt att arbeta?
Någonstans så det kan ju vara viktigt att inte att det finns en distans där. Att de är ju där för att de har blivit frihetsberövade och så mår de dåligt på grund av det och det är det man ska prata om. Så att det finns en distans, att man blir inte kompis på något sätt, utan jag är där som ett redskap kan man säga för att de ska underlätta för dem, för att de ska må bättre. Och det är där fokus är.
Det finns ju många påståenden nu. Jag ska
Mm.
dra något påstående ut i samhället. Det finns en psykopat kan aldrig förändras. En psykopat är empatistörd och du kan aldrig få någonting du inte har, etc. etc. Vad tänker du om det begreppet när jag släpper det bara så här?
Ja, jag tänker att det ligger ju någonting i det, men man ska komma ihåg att det är skillnad på de här personerna precis som det är skillnad på människor i stort. Så någon kanske, någon psykopat kanske är kriminell och sitter inne en stor del av sitt liv. Någon annan kanske håller sig utanför kriminalvården men beter sig illa i sina relationer till exempel. Eller gör andra övertramp som inte märks. Så att det är olika på det sättet.
Nu blir det en väldigt generell fråga här, men hur ser du på förändringspotentialen för psykopater? För en psykopat som kommer in på häkte nu, såklart, så det gör det tydligt.
Jag tänker så här att det är viktigt att försöka hitta om de skulle vara motiverade så för att de kanske inte vill sitta inne igen. Så är det det man kan fokusera på, det vill säga hitta någonting som skulle kunna så där de kan få en vinst. Och en vinst skulle till exempel kunna vara att bete sig på ett sätt så att de slipper åka in igen därför att de inte vill sitta inne. Sen så finns det vissa som kanske inte tycker att det är så problematiskt att sitta inne. Och då kanske man behöver gå igenom några vändor, för ofta blir det så att man förr eller senare tröttna på det. Man kanske inte tycker att det är jättejobbigt gång ett och två, men den röda tråden är ofta att man brukar tycka att det är jobbigare med tiden, att man är mer motiverad att bete sig på ett sätt att man ska slippa åka in.
Jag tänker på, från ingenstans så tänker jag på kriminalvårdens andra uppdrag att se till att inte människor återfaller i brott, nedbrytande alltså, att själva kriminalvården bryter ner den. Men jag tänker, på tal om kriminalvården, på tal om anstalt nu. Om vi tar de här farliga människorna som du har träffat, där du känner verkligen wow, för det är ju alla människor som är sunda. Och de här som kommer ut på anstalt, de här som har begått de här vansinnesdåden, de här farliga brotten. När man vet det här, detta, när man vet om det här, vad tror du att det är som gör att vissa kvinnor fastnar för den gruppen av män?
Ja, det är intressant det här fenomenet att okända kvinnor kan bli intresserade av män som sitter inne. Och då brukar det ofta vara att ju grövre våldsbrott, desto fler beundrarbrev får de här männen. Och då kan det en faktor kan vara det här rent evolutionärt, att man blir attraherad av den här starka mannen, att det är någon alfahane komponent som är med i bilden. Och sen en annan faktor kan vara att de här männen ofta hamnar i media och att man kan uppleva att det är lite coolt att ha kontakt med dem. Och sen så kan det vara att man har någon sån här önskan om att omvända dem. Och när de här männen sen beter sig bra mot en, när man kontaktar dem, så kan man uppfatta det som att man har kanske lockat fram någonting fint i dem, vilket de inte har visat för andra. Så det blir någon typ av bekräftelse man känner där. Och det knepiga kan vara i det hela också att en del kanske kontaktar de här männen för att man kanske är nyfiken på vad det här är för slags person. Men där är man ute på hal is, för att om man har att göra med en psykopat, då är det ganska sannolikt att man blir inhovad efter ett tag. Så att man mår så bra av den här bekräftelsen och av att känna sig sedd, så att man vill ha mer kontakt med den här personen.
Jag ska gräva vidare i den här processen, men jag måste bara sticka in med den här fotnoten nu och vända på det här. För det talas ofta om media och om just kvinnor som blir intresserade. Finns det även män som blir intresserade av kvinnor? Alltså omvänt scenario.
Ja, det finns det. Absolut att det finns. Men det är mycket vanligare att kvinnor blir intresserade av de här farliga männen.
Vi går tillbaka till det här nu. Utifrån din kunskap och medvetenhet och förståelse här, hur ser den här processen ut när de blir inhovade? Hur kan det gå till om du tar en fallbeskrivning eller vad som?
Nej, men jag tänker att om till exempel en kvinna skriver ett brev lite harmlöst och får ett svar där någon kanske blir väldigt intresserad av hennes liv och hon berättar om sitt liv Och om man har att göra med en psykopat så är ett vanligt misstag man gör att man berättar om sina svårigheter. För det har ju de flesta människor, någonting som man tycker är jobbigt. Att man har ångest för någonting eller oro för någonting. Och då berättar man om de här situationerna för den här, om det nu skulle vara en psykopat, som snappar upp det här omedelbart. Och bekräftar, stöttar, hjälper, vilket gör att man känner sig sedd och bekräftad och har mer behov av att bli ännu mer bekräftad. Och man tänker inte på att den här mannen sitter i fängelse, vilket gör att man har ju inte så mycket kontroll över sitt liv när man sitter i fängelse. Vilket gör att det finns en massa tid och energi och lust att höras med folk på utsidan. Och att det blir ju ofta inte alls så om den här mannen kommer ut till sitt vanliga liv där han antagligen har haft en massa saker på gång och där den här kvinnan kanske blir en del av allt annat. Medan när han sitter inne så är ju den här kvinnan jättecentral.
När du säger en del av allt annat, vad är det du tänker på
Ja,
då?
ofta vill, om vi nu pratar om psykopater, så tycker de ofta att det är jättejobbigt att ha tråkigt. Så tristess är en av psykopatens värsta fiender. Och så de är ofta rastlösa, de vill ha saker på gång, de vill tävla mot någonting eller ha någonting som mål där de kan uppnå någonting nytt hela tiden, vinna över andra. De vill ha de beter sig, de vill ha aktiviteter som ger starkt en omedelbar tillfredsställelse ofta. Det kan handla om att spela, träffa kvinnor, ta droger. Så det ska vara något som är kickrelaterat. Det brukar vara viktigt för psykopater.
Okej, vet du, osökt så tänker jag på ADHD. Finns det många likheter mellan den diagnosen, ADHD och psykopati?
Ja, det kan man ju se på den här rastlösheten och impulskontrollen. Men det som psykopater har med sig, genetiskt har man sett, det är den här oförmågan att känna empati och att det är mer känslofattigt i hjärnan. Så de känner inte lika mycket empati, de känner inte engagemang för andra, de knyter inte an till andra på det sättet. De tycker inte att det känns meningsfullt med nära relation eller nära kontakt, utan det som ger glädje är det ska vara lustdrivet och det ska ge någon typ av kick. Det är det som ger någon typ av glädje, så att slippa ha tråkigt.
Och när du pratar genetiskt, då är det verkligen att det här är så här. Det här är svart och det här är vitt. Är det så? Det här är ingenting som liksom man kan få igång på något sätt. Alltså empati pratar
Nej,
vi om
alltså
nu.
det är ju en genetisk komponent. Sen kan ju det påverkas av ens uppväxt. Är man uppvuxen i en väldigt kärleksfull miljö, så är jag helt övertygad om att det påverkar åt det positiva hållet. För det återigen, som jag sa från början, så är ju det här, alla psykopater är ju inte på ett sätt. Så även när man säger att de inte har empati, så är ju det olika för olika människor. Och en del känslor har man dessutom sett att de kan ha. Till exempel så har man sett att de verkar kunna ha bättre förmåga att känna någon typ av sorg om någon som de har haft en lång relation eller någon typ av anknytning till har dött. Så verkar det kunna vara en känsla som verkar kunna vara genuin.
Men om vi går till, okej, okay, det här kommer jag ställa följdfrågor på snart igen, men jag måste bara ha den andra grejen jag fångat i hjärnan här nu. Jag tänker på de här kvinnorna som tar kontakt med de här männen och då är det så här fruktansvärda brott. Vad tänker du att den processen handlar om för de här kvinnorna?
Jag tror att det kan handla om att det här som jag sa för en stund sedan, att man kanske tycker att det är lite coolt och man vill se vad det här är för slags människa. Och sen så är man insugen i det här att man känner sig sedd och bekräftad. Och sen så kanske man har känt sig lite ensam på utsidan och då har man ju någon här där man inte känner sig ensam längre. Och där det inte blir de här vardagskonflikterna som blir med alla när man bor ihop med någon. Så blir det är trevligt, men det är också jobbigt ibland, eller typ ofta. Lite olika, men det slipper man ju helt här. Så det blir ju någon slags paradisrelation där det bara är bra och där det dessutom blir kickorienterat för att man ser fram emot de här samtalen eller mot de här träffarna som händer ibland, inte så ofta. Och då blir det så fokuserat på det. Så att då blir man ju inte uttråkad av relationen. Men det blir aldrig vardag där man ska bråka om vem som ska tvätta.
Nej, intressant. Men du, jag tänker så här, vi har den här kategorin med farliga människor. Så tar vi den här kategorin, för nu har du ju droppat lite olika. Det kan vara ensamhet, det kan vara lite coolt, det kan vara det. Finns det en viss typ, alltså har de här gemensamma nämnare, de här kvinnorna också, som karaktärsdrag som du förklarar bra är de psykopater?
Man har sett att många av dem har haft det jobbigt under uppväxten, ja, men kanske blivit illa behandlade, kanske blivit lämnade, illa behandlade, avvisade. De har kanske haft andra relationer innan där de har blivit illa behandlade. Så att det skulle ju kunna vara en gemensam nämnare hos flera av dem.
Okej, nu tänker jag så här. Nu kanske jag är helt koko här. Men om man har blivit illa behandlad och så tänker man sig, vänta, vet du vad? Nu ska jag skriva ett brev till den här farliga människan. Alltså, för mig blir det ganska ologiskt när man lyssnar på det också. Vad är det som gör att det händer? Vad är det som gör att det
Jo,
blir
att
så?
det är så här att är man uppvuxen i en miljö där man har blivit illa behandlad och där man har fått jaga någons bekräftelse och inte riktigt fått den, så man har inte fått känna sig sedd, men man har haft någon förhoppning om att kunna bli sedd av en till exempel förälder. Då blir ju det här en vana. Det är ju någonting som man inte mår bra av, men det är det man känner till. Och det är det man ofta dras till sen. Så man dras till det man känner till. Även om det inte är bra för en så känner man någon slags sug efter det.
Ja, och vet du vad, osökt så tänker jag på psykologen Winnicott. Det igenkända är en trygghet.
Ja.
Det klingar i min hjärna. Ja, okej, men då tänker jag så här. Så tror du att den här kategorin med kvinnor, de tänker så här, okej, jag skjuter från höften, jag skriver ett brev och bara skickar iväg och ser vad som händer.
Ja, en del tror jag absolut gör det. Att de blir nyfikna för att de läser kanske om den här människan i tidningen och de tycker det låter spännande och de undrar kanske om det stämmer och sen så kanske de kommer fram till, en del tror ju inte att det stämmer ens när de har kontakt med den här personen. Så vissa är ju övertygade om att den här människan inte har begått det här brottet utan att det är ett stort missförstånd och att det är en missförstådd person.
Jag tänker så här, kriminalvården nu, anstalten där de befinner sig på eller någonting. Och så som du sa, out of the blues är en kvinna som kontaktar den här mannen. Tänk på någon, vem som helst. Jättefarlig människa. De här har ingen anknytning till varandra whatsoever, utan det kommer bara ett spontant brev och sen så får de intik, det är alltså telefontillstånd och får besöks. Finns det ingenting hos kriminalvården som tänker så här, vänta, han här ska inte ha kontakt med henne här?
Jo, det kan det ju finnas. Man kan ju tycka olika saker, men de har ju rätt att få brev. Så att det är ju det man har gjort i Danmark nu, så har man ju förbjudit Madsen att ha kontakt med människor som han inte känner. Och det är ju bland annat på grund av att det har varit att folk har fastnat, bland annat en person som han hade kontakt med som mådde väldigt dåligt av det sen. Eller en person.
Nu får du sticka ut hakan, ja eller nej här. Men tycker du att kriminalvården borde ha ett ansvar i det här?
Jag tänker att det är svårt att, ja, kanske om det handlar om väldigt unga personer som skriver, att man kanske sätter en gräns där, vilket heller kanske inte går att veta riktigt. Men om det är vuxna människor så blir det på något sätt att man kan ju inte säga åt vuxna människor vad de får och inte får göra, för det blir ju också kränkande på något sätt.
Jag förstår,
Ja,
det blir omyndigförklarande. Jag förstår
exakt.
hela vägen. Och anledningen till att jag frågar, det är bara för att vi har haft de här diskussionerna och fått många frågor om det här. Vänta, varför säger inte kriminalvården nej? Så jag tänker att det är passande att ta det med dig. Okej, då tänker jag så här. Du har pratat om, å ena sidan att det är kvinnor som skickar många beundrarbrev, och det vet man. Finns det, åt den andra sidan, För jag tänker till exempel som Michael Forquette, alltså en seriemördare i Frankrike. Han fick tag på Monique Olivier genom att han satt ut en kontaktannons. Förekommer åt det hållet och hur kan det se ut?
Ja, alltså det är ju inte ovanligt att de här personerna som sitter inne vill ha kontakt med kvinnor. De vill ha en relation. Och dessutom, som jag sa för en stund sedan, så sitter man där och liksom inte har så mycket i vardagen. Man kanske man träffar samma människor, man har vissa arbetsuppgifter. Det blir inte så händelserikt. Och då kan det vara jätteroligt att få beundrarbrev och sen kanske välja mellan vem man vill välja av de här som man ska ha närmare relation med eller ha relation med flera.
Nu ska jag gå in på det här, för vi har ju pratat lite om kvinnorna här, att de blir bekräftade, de kommer från trasiga hemförhållanden och liksom, jag ska snappa upp det här lite nu, eller snäppa upp det ett snäpp snarare. Forskningen, den visar ju på att ju farligare männen är, desto större beundrarskara. Vad tänker du när du
Ja, jag
hör det här?
tänker att det är det här att man får någon bild av den starka mannen och den här farlighetsdelen kanske skulle tala för att det är en stark person. Och sen att det väcker kanske mer nyfikenhet om han har gjort det här eller inte och hur han tänkte när han gjorde det och liksom vad det är för slags människa, att det väcker mer nyfikenhet. Och sen kanske det är den här coolheten också att ha kontakt med någon som har varit i media mycket.
Det blir någon sån här
Ja, det kan det bli.
starstruck-faktor.
Och sen kanske att man då får en bild av att man vill hjälpa till och se om det finns någonting mer hos den här människan, någonting mjukt. Och det tycker man ju ofta att man ser då, eftersom svarar den här personen så är han ju ofta jätteglad över att ha kontakt med utsidan. För det blir en slags bekräftelse och en slags distraktion också att ha någonting att göra. Så då får man upp kontakten och då leder det ena ibland till det andra.
Och jag tänker av alla de här farliga männen nu, liksom, vad är det som gör, tror du, att vi säger de får 1000 brev, jag vet ju att det förekommer. Vad är det som gör att den här mannen väljer den här? Då kan jag ha flera ibland, men vad är det som gör att de, den här tar jag ut, den här tar jag ut, den här tar jag ut. Vad tror du
Alltså
det är?
rent generellt om man ser på vad psykopater fastnar för människor. De kan fastna för alla möjliga människor. Men det är klart att är det ju lättare det att hantera den andra människan, desto lättare blir det för psykopaten. Så skulle man omvandla det till det här så skulle det bli att ju sämre självkänsla någon har och ju mer behov av bekräftelse och känna sig sedd någon har, desto större sannolikhet att psykopaten blir intresserad.
Så vid första kontakten när de skriver att jag har inget liv, då är det perfekt. Om en kvinna skulle skriva någon och säger jag har inget liv, jag har ingen att prata med.
Alltså
Här har vi en.
det är en sån här sak som man kanske ska vara observant kring när det gäller psykopater. Att det kan de zooma in.
Utveckla det där.
De kan zooma
Utveckla
in
det här
om
blir
någon
intressant.
känner sig ensam, om någon känner sig utanför. Det uppfattar de som ett liksom, lättare då, en person som är lättare att hantera.
Och det är jag helt med på. Men hur går den här inzoningsprocessen till, om man
Genom
säger
att
så?
den här personen kanske uttrycker det, att jag är ensam eller jag blir väldigt intresserad av dig, så att personen blir kanske beundran, uttrycker intresse, uttrycker kanske några egna sårbarheter eller svagheter. Det är ju perfekt för en psykopat.
Jag ska omformulera den här frågan lite. Om man inte, det var lite så jag tänkte, om man inte skriver jag har inget liv, nu blir jag jätteextrem. Men kan de zooma in det på andra sätt tror
Ja,
du? Att de
alltså
bara liksom.
psykopaten försöker kan vilja kan försöka med alla möjliga människor, så det behöver ju inte vara en människa som har som känner sig ensam, eller det behöver inte vara en sån person. Men om de får en massa brev så är det ju sannolikt att någon uttrycker någonting som psykopater kan uppfatta som en svaghet. Men samtidigt så tror jag inte att de bara svarar på ett brev, utan de kanske svarar på flera brev. Och sen så beror det ju också på vad som händer efter det. Att om den andra personen genast skriver tillbaka, då blir det ju fortare en kontakt där.
Okej, då, nu pratar vi om sårbarheterna, att de fastnar för sårbarhet, det är jag helt med på. Det handlar om den här kontrollfunktionen. Och andra delen av psykopater är också den här tävlingsinriktade formen. Tror
Ja,
du? Ja,
precis.
kör.
Och det är absolut att de kan vilja vinna över någon. Och det är därför de också kan fastna för människor eller välja människor som inte uttrycker någon ensamhet. Eller så om de träffar någon i sitt yrkesliv
Nej.
till exempel som inte ger de här vibbarna. Då kan det vara det här att de vill vinna. De vill liksom, de sätter press på att försöka få över den här människan. Men jag tänker att sitter de inne på anstalt, då har de ju ganska bakbundna händer. Så då är det ju liksom, de är beroende av att det är folk som skriver till dem. Och sen kan de börja försöka manipulera den här människan eventuellt genom liksom brev tillbaka. Men det blir ju inte på samma lätta sätt, eller vad jag ska säga, som när de är ute. För då kan de ju lova
Nej.
saker, de kan ljuga, de kan kanske hjälpa till med saker. Det är en ytterligare en sån här sak, att man inte ska ta tjänster av en psykopat. För då är sannolikheten större att man fastnar.
Okej. Om du fick säga någonting nu till den kvinnan, till de kvinnor som lyssnar på programmet nu, som har de här tankarna, som kanske liksom tänker att det här är min grej, jag har gjort det här, jag har skrivit det flera, för det finns ju massa. Vad skulle du säga till den kategorin
Jag
av
skulle
kvinnor?
vilja säga att se att har man haft tendens att fastna för relationer som inte har varit så bra, att man har mått dåligt av de här relationerna. Då att nummer ett försöka titta på sin uppväxt, på sin anknytning och försöka börja jobba med den. Att fokusera på det och försöka hantera det här andra problemet att fastna för de här personerna. Att hantera det genom att först och främst jobba med sig själv och det man har varit med om för att försöka bli starkare i sig själv. Det skulle jag rekommendera.
Är det ofta det? Nu kommer jag ställa, jag har ställt den här frågan på tre olika sätt nu tror jag här, va? Men jag ska omformulera och säga så här, finns det någon sund människa tror du som skulle kunna fastna för psykopat?
Ja, alltså jag skulle vilja säga så här att det där är väldigt relativt, därför att de flesta människor har ju några svagheter, att man känner sig liksom osäker över någonting, eller det finns ju ingen som är eller ingen ska säga, det finns mer eller mindre stabila människor och mer eller mindre nöjda människor. Men jag skulle vilja säga att man ska inte känna sig att man sitter säkert i båten och utmanar det här. Det skulle jag inte rekommendera. Utan oavsett hur mycket man kan om det här så skulle jag rekommendera att man är observant och att man håller distansen. För att jag tror att de flesta kan bli inhovade, för att inte säga alla då. Jag tror inte man ska underskatta de här mekanismerna.
Ja, det var en ödmjuk reservation där, måste jag säga. Okej, kan du ta något, om du tänker på något exempel här nu, något fall som du har varit med om, så du vet om, där det har gått från processen att de börjar ta kontakt till att den här mannen kommer ut och till hur det kan gå. Kan du berätta lite hur...
Ja,
men
jag tänker
så
här att det är liten sannolikhet att de här relationerna ska fungera sen. Ytterst liten skulle jag vilja säga, därför att relationerna startar på ett väldigt osunt sätt där den ena har ett övertag, den som är ute, och den andra inte har det. Och när den andra kommer ut då så ändras den här balansen helt om. Så relationen ser helt annorlunda ut då och hur man liksom förhåller sig till varandra. Så att jag tror att det är ytterst liten sannolikhet att de här relationerna ska fungera. För det finns ju exempel också på det. Det är ju inte helt ovanligt att människor som jobbar på anstalter blir intresserade av de som sitter och inleder relationer. Och så är det ju sen att de här människorna ofta kommer ut så småningom. Och de här relationerna fungerar, ja, i alla fall de jag har hört på, så är det sällan de fungerar. Ytterst sällan.
Ja, det där är ju en annan kategori det där också. Men du, det här är ju också väldigt intressant. För att det finns ju en del kvinnor här nu som söker sig till de här anstalterna för det du säger, att träffa män. Hur stor andel är det här, tror du?
Du menar,
det är svårt att svara
du
på,
menar,
jag vet.
Hur många som ska, och det vet jag inte.
Ja, nej, det är svårt att säga. Det är svårt att säga. Det är klart att det är svårt att säga. Men om vi säger, och jag omformulerar det här då. Den här andelen som liksom söker sig till de här anstalterna för att jobba med de här farliga människorna. Nu, vi pratar
Ja.
bunkerplaceringar, vi pratar Kumla, vi pratar Saltvik och allting. Är det ungefär samma
Nej,
tendenser, samma kategori av
nu
människor
förstår jag ännu bättre frågan
då?
från tidigare. Nej, det var jag som
Jag var
inte... Jag
klumpig nyss
tänker så här,
bara.
att jag tror att de flesta som får ihop det med folk som sitter inne, de flesta har ingen tanke från början att vilja få ihop det med folk. Det tror jag inte. Det är bara min tanke. Utan jag tror att det här är en konsekvens av att de umgås, eller vad jag ska säga, inte umgås, men träffar de här personerna varje dag, i vissa fall kanske mer än till och med sina familjemedlemmar, därför att de jobbar, man är så mycket på jobbet. Och då så uppstår det någon typ av relation där man pratar med varandra och sen kanske pratar med varandra och mer, och sen så leder det till en relation.
Men du tror inte att det finns kvinnor som aktivt söker sig till anstalter för att skapa en relation med någon?
Alltså det tror jag, det kanske finns. Det finns det säkert någonstans, men jag skulle inte vilja säga att jag tror att det är det vanligaste. Jag tror att det vanligaste är att om människor får ihop det med folk på anstalt, så är det för att det gradvis blir en närmare och närmare relation och att de blir intresserade. Jag tror inte att det är planen för de flesta, därför att det innefattar mycket skam och det innefattar liksom att de kanske kommer få sparken och allt.
Jag är helt med. Jag är helt med. Nu kom du ihåg att jag sa att jag skulle hålla kvar någonting i skallen här. Och jag tänker att det här du sa med att en psykopat kan känna sorg. Som du sa. Och så sa du även det här att om de är uppväxt i en kärleksfull miljö så är det större benägenhet. Osökt kommer jag in på Ted Bundy. Vi tar det här exempel. Känner du till Ted Bundy? Alla känner väl till honom, men du vet ungefär. Ja, 36 mord, det var kvinnor, det var studenter. Han hade ju väldigt specifikt liksom. Och han hade ju på utsidan en relation med Elizabeth Clough som hade ett barn. Och där var ju han helt, alltså klockren. Han flyttade dit, han mördade 5-6 där, 5-6 där, 5-6 där. Men han kunde ju hela tiden liksom komma tillbaka där och hon kunde ju ge han smällar och allting. Och han satt och grät och vad
Vet du,
handlade det
det
om?
är svårt att säga, för att om vi pratar om seriemördare så är det ju flera av de här som liksom har haft familjeliv och sen då begått seriemord i många år, och att de här fruarna då inte har vetat om det och blir helt chockade sen. Så att det kan handla om att de kanske vill ha någon slags fasad som ser bra ut på utsidan. Att de har fru, barn, arbete och att det ser liksom att de har det och har någon trygg hamn att komma hem till. Och att de sen får göra det andra, liksom kryddan i tillvaron, vilket då är att vara seriemördare, att de kan göra det bakom kulisserna.
Och då tänker jag så här, jag får ju massa följdfrågor här. Då tänker jag, som i det här fallet med Ted Bundy då, du tror alltså att det handlar inte om någon annan anknytning än att okej, det här är en bra
Jag tror att det
schackpjäs för
handlar
mig.
om att det är en bra schackpjäs. Men däremot, just när det gäller Ted Bundy, där är det svårt att veta, för han var ju intresserad av en viss typ av kvinnor som såg ut på ett visst sätt. Och vad jag förstår så såg de påminner om hans mamma, om jag minns rätt. För de var mörka med långt mörkt hår, om jag minns rätt.
Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra. Och så var det ju en flickvän som han hade som dumpade hans, som fick hela hans
Ja,
psyke att
men däremot så
sprängas.
tror jag inte att
Mer eller
det
mindre.
kanske var liksom att han var på det här sättet och sen så kanske det gick in på något sidospår då. Men jag tror inte att han var nog psykopatisk ordentligt från början. Och sen så att det tog in vissa sidospår, det kan ha påverkats av hans då relationer eller av hans mamma eller vem det var.
Och där kommer jag osökt tillbaks för att knyta ihop det här nu. De här psykopaterna nu, finns det någonting där de kan liksom ha gått med den här nu kommer det här låta kanske lite konstigt, men någon ackumulerad energi och sen så finns det någonting som får dem att bara explodera ut i det här och tappa alla gränser och begå bestialiska brott och
Alltså
mord
ofta
etc.
går det gradvis. Ofta är det att de gör någonting och sen så går de längre och längre, att de tänjer på gränserna. Men alltså det där är olika. Det finns ju de som går och fantiserar om att de vill mörda någon och att de vill veta hur det känns och att de sen, om vi tar de här seriemördarna igen, att de har känt att de liksom, att det är ett sug och att när de har gjort det så känner de att ett sug efter att göra ungefär som ett missbruk, har de ju en del beskrivit det.
Okej. Och då tänker, i ditt arbete, har du haft sådana här samtal
Du
med den
menar
här
med en
typen av människor?
seriemördare eller?
Nej, jag tänker just på det här med fantisera om att mörda, att gå och tänka på att mörda, undra hur det känns
Ja,
och
alltså människor kan ju ha alla möjliga tankar. Sen kan jag säga att det är ju extremt ovanligt med människor som fastnar för att de vill mörda och att de vill känna hur det känns att mörda. Det finns, men tack och lov så är det ovanligt.
Okej. Ja, nu har vi ju benat ut väldigt mycket här och jag tycker det här var väldigt spännande avsnitt och vi kommer ju ha ett avsnitt längre fram om just seriemördare och psykopater också. Men jag tänker här Monica, efter den här avsnittet nu, vad har du för tankar nu? Vad får du för tankar och
Nej,
vad kommer
jag
du i kontakt
tänker just med de här kvinnorna som tar kontakt med okända män som sitter på
med?
anstalter, att de kanske börjar eller observera sig själva och kanske varför de gör det här och kanske titta lite på sin bakgrund och börja jobba lite med det för att försöka luckra upp själva orsaken till det och jobba lite med det, kanske för att undvika att hamna i nya destruktiva relationer.
Ja, fint. Fint. Ja, jag är tusen, tusen tack Monica för att du ville ställa upp här ännu en gång på Gynnestams. Okej, Monica. Har du några
Det var
avslutande
jätteroligt
ord
att vara
nu?
med.
Ja, tack så mycket. Det var jätteroligt att ha dig med. Och till alla er som har lyssnat, kom ihåg, gilla, dela, prenumerera, kommentera, kom med synpunkter och så vidare. Okej, allihopa. Vi hörs sen.